Sådär, god morgon allesammans och välkomna till gudstjänst för er som precis slog på era tekniska apparater för att titta den vägen. Vi hade en fantastisk tid av lovsång och fick också höra en härlig sång här av Caroline. Nu ska vi bege oss till Bibelns värld. Och vi kommer att utgå från en text idag som vi hittar i Första Samuelsboken kapitel 3. Första Samuelsboken kapitel 3 och de första 11 verserna. Men innan vi läser det så ska vi be och ska se här. Första Samuelsboken 3 och med början i vers 1. Så här vi ber för de här tankarna som vi kommer att dela. Jesus, vi vill stilla våra hjärtan, Jesus, idag. Vi tänker på hur du har ett syfte med våra liv. Du har en plan för våra liv. Jesus, vi är här idag för att lyssna på dig, Jesus. Vi talar mycket, vi har mycket idéer och tankar. Men hur ofta stannar vi upp för att lyssna på dig, Herre? Och vi ber bara att du signar den här stunden, Herre, på ett alldeles speciellt sätt. Och ge oss kraft att koncentrera oss, fokusera på det som vi ska höra. Jesus, du vet också de frågor som vi bär på, de bekymmer som vi har. Bara du har svaren. Hjälp oss att få de svaren idag, Jesus. Vi ber i ditt namn, Herre. Amen. Okej. Jag tror att det finns många människor som hävdar att de är ateister. Jag är själv väldigt tveksam till om det finns sanna ateister. Det finns människor som påstår att de är det, men finns det verkligen riktiga ateister? Och varför kan jag säga det? Jo, därför att Bibeln säger att Gud har lagt evigheten i våra hjärtan i Predikaren kapitel 3. Så jag kan förneka honom, jag kan skjuta bort honom från mitt liv. Jag kan tro på någonting i den här världen som förnekar honom, bekänna mig till det. Men innerst inne så vet människan att vi är en evighetsvarelse. Och vi pratade lite grann om det faktiskt i torsdags. Hur den här världen försöker att bota oss från alla möjliga saker. Och hjälpa oss på olika sätt. Men om vi inte inser och erkänner att människan är en andlig varelse. Och som sådan har andliga behov. Då saknar vi en dimension i våra liv som den här världen inte har. Och som den här världen inte kan ge. Och jag säger inte att det inte finns seriösa människor i den här världen som försöker att hjälpa varandra. Det är inte det jag ifrågasätter. Men jag tror inte att den verkliga lösningen på människans problem kan vi inte hitta förrän vi erkänner och inser att vi är skapade av Gud. Och att vårt första och största behov är att känna vår skapare. Så vad är då Gud? För en del människor är Gud en kraft. Han är opersonlig. För andra är han en person. Men han är kanske väldigt långt borta. Väldigt svår att nå. Och hur vi relaterar till honom, det avgör väldigt mycket. Så det är väldigt viktigt hur vi ser på Gud. Vi vet att Bibeln beskriver Gud som en person. Och en person har en vilja, en person har känslor, en person har egentligen allt det som vi har. Men skillnaden mellan oss och Gud, det är att Gud är fullkomlig och vi är ofullkomliga. Gud är allsmäktig, vi är klart begränsade och så vidare. Men när vi ser på oss själva och när vi ser på varandra så ser vi personer. Och Gud är en person. Men vi vet också att Gud blev en människa i Jesus Kristus. Och på det sättet så kan vi relatera till honom. I Johannes första kapitel, verserna 16-18, så står det att det står att Jesus har förklarat vem fadern är. Och när vi läser om Jesus så ser vi också vem Gud är. Hans karaktär och hans natur blir uppenbarade. Så Gud har en önskan. Och han har en önskan att ha gemenskap med oss. Han har en önskan att kommunicera med oss. Och hur gör han då det? Jo, det gör han genom att han har lagt en kallelse på våra liv. En kallelse. Och vi ska tala om idag de fyra stegen i Guds kallelse. De fyra stegen i Guds kallelse. Och vi kan då slå upp första Samuelsboken kapitel 3. Och vi kan börja med vers 1. Läsa fram till 11. Och ni känner säkert till den här berättelsen. Men pojken Samuel gjorde tjänst inför Gud hos Eli. Herrens ord var sällsynt på den tiden. Profetsynen var inte vanliga. Betyder det att Gud inte var intresserad av att uppenbara sig för folket? Nej, men folket var inte intresserad av att höra från Gud. Gud uppenbarar sig inte mer än i proportion till hur hungriga vi är. Vers 2, det hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. Han var alltså en gammal man. Vers 3, Guds lampa hade ännu inte slocknat och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Och ni vet Guds lampa, liksom det lyste en lampa i templet där han var. Men det finns också ett ljus som lyser i staden, i landet, på platsen där vi finns. Liksom ett vittnesbörd om den levande guden. Och det står att den här hade ännu inte slocknat. Det vill säga det fanns någonting kvar att hålla fast vid. Men den höll på att slockna. Då kallade Herren på Samuel. Här är jag, svarade Samuel. Vers 5, därefter skyndade han sig till Eli och sade: här är jag, du ropade på mig. Men han svarade: jag har inte ropat. Gå tillbaka och lägg dig. Och han gick och lade sig. Och är inte det här intressant? Här har vi en ung kille som hör en röst. Och nu behöver vi inte liksom fördjupa oss i det. Liksom, hur talar Gud och så vidare. Men här har vi en ung kille som hör en röst. Och han undrar, vart ska jag gå? Och han går till Eli. Och vem var Eli? Han var översteprästen. Som så att säga representerade det religiösa systemet. Och är det inte så att när vi har en fråga många gånger så går vi till systemet. Det vill säga att någonstans förväntar jag mig att jag ska få svar i mitt liv. Och det gjorde han, men systemet hade inget svar. Så i vers 7, vers 6 tror jag. Herren kallade än en gång på Samuel och Samuel steg upp och gick till Eli och sa: här är jag, du ropar på mig. Men han svarade: jag har inte ropat, min son, gå tillbaka och lägg dig. Vers 7, Samuel kände ännu inte Herren och Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Och vers 8, Herren kallade på Samuel för tredje gången och han steg upp och gick till Eli och sa: här är jag, du ropar på mig. Då förstod Elin att det var Herren som kallade på den unge pojken. Därför sa han till Samuel, vers 9, gå och lägg dig, om han ropar på dig så säg: tala Herre, din tjänare hör. Och Samuel gick och lade sig på sin plats. Vers 10, då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut: Samuel, Samuel. Och Samuel svarade: tala, din tjänare hör. Och det är intressant att det här ordet för att lyssna. Vi kan läsa vers 11 först där. Då sa det Herren till Samuel: se, jag ska i Israel göra något som kommer att ge eko i både öronen på var, ge eko i båda öronen på var och en som får höra det. Men när det här ordet att lyssna används här, så är det i hebreiskan ett ord som är shama. Och det betyder egentligen att lyssna, precis som vi lyssnar. Men i vårt moderna västerländska samhälle så tänker vi alltid att när vi lyssnar, då Då lyssnar vi för att höra på någonting och sen utvärderar vi det och sen bestämmer vi huruvida vi ska lyda det eller inte. Men i kontexten här så är det liksom inte att han lyssnade på bemärkelsen, jag ska lyssna här och sen får vi väl se vad jag gör med det som du säger. Utan det är liksom direkt kopplat till lydnaden. Gud vill att vi lyder honom när han talar till oss. Och jag tänker på det här i skriften. Bibeln är full av olika berättelser. Första Mosebok 12 till exempel har vi en man som heter Abraham. Vad gör Gud med honom? Han är 75 år gammal. Man kan tycka att det var dags att ta fram golfklubborna, ta det lite lugnt, varva ner efter ett långt liv. Men vad gör han? Nej, han kallar på honom och säger, lämna ditt land och gå till ett land som jag har förberett för dig. Jag kallar dig ut ur det här systemet. Jag ska börja någonting helt nytt genom dig. I andra Mosebok kapitel 3 hittar vi en annan man som heter Mose. Mose hade redan försökt att leva enligt Guds vilja, vad han trodde var Guds vilja, men misslyckats. Han hade försökt i sin egen kraft. Han hade blivit så besviken att han hade flytt ut ur Egypten och han hade hamnat i öknen i 40 år. 40 år är ingen kort tid. Han hade levt i öknen i 40 år och trodde att hans liv var över. Tills han såg en brinnande buske som någon talade ifrån och han förstod att det var Yahweh, den levande guden, som talade till honom och sa, jag är inte färdig med dig än. Men jag är 80 år. Ja, men jag är inte färdig med dig ännu. Jag ska använda dig för att föra folket ut i Egypten. Okej. Okay. Gideon, som Grigori talade om här i förra torsdagen. Han gömde sig. Han var rädd för fienden liksom. Och han ville inte alls ha med det här att göra. Och Gud kommer till honom och sa, du mäktige, tappre stridsman. Vem pratar du med? Liksom. Jag pratar med dig. Jag vill använda dig för att befria ditt folk från fienden. Mm-hmm. Har du ingen annan då? Nej, jag har valt dig att göra det här. Vi kan göra den här listan väldigt lång. Jag tänker också på Apostlagärningarna kapitel 9 har vi Paulus som trodde att han gjorde Guds vilja. Och han förföljde de kristna, men Gud fann honom på vägen till Damaskus och han står att han blev kastad av sitt riddjur och han blev blind. Och jag tänker, vad krävs det för att vi ska höra Guds röst? Liksom, men måste du vara så drastisk, Gud? Ja, ibland måste Gud vara drastisk för att vi ska höra och förstå vad han vill. Och det här är bara en kort lista över människor som Gud har kallat och använt mot sin vilja, eller åtminstone initialt, och definitivt mot sin egen tro på sig själva. Så när vi talar om Guds kallelse så finns det olika svar, eller hur? Vi kan säga ja. Vi kan också säga nej. Men vi kan också ignorera det som Gud vill göra. Liksom. Och vi bara säger sådär, men ja, okej. Okay. Jag vet att du har vilja, Gud, och det är bra. Det är bra. Jag är helt införstådd med det. Men jag tror vi ska vänta lite grann med den biten. Vi väntar lite grann. Vi tar det lite senare. Det är bra. Jag sa inte nej. Men vet ni, pastor Stevens brukar alltid säga så här att delvis lydnad är olydnad. Delvis lydnad är olydnad. Om jag ber någon att posta ett brev. Så här, varsågod, när du går hem ikväll kan du lägga på det här brevet på lådan. Då säger, vad heter det, personen att ja, det ska jag göra. Men det gör de inte. De går hem, tittar på tv eller gör någonting. Sen kommer de tillbaka och säger, vet du, jag vittnade för 100 personer den här veckan. Och de har allihopa blivit frälsta. Inte dåligt, va? Men hur var det med brevet då? Ja, det tänkte jag inte så mycket på. Det ligger nog hemma framför tv. Så var det, ja, just det. Ja, men det är inte så noga. Jag vann ju 100 själar. Delvis lydnad. Gud kallar oss till att göra en sak. Och när vi gör det, då lyder vi honom. Han talar inte om för mig att det här har jag planerat för ditt liv om 10 år. Men jag är inte riktigt intresserad av det. Han leder oss alltid steg för steg. En sak i taget. Och hur kan vi säga nej till universums skapare när han kallar oss? Hur kan vi? Vi gör det. Men hur kan vi? Ja, men jag har viktigare saker att tänka på. Jaså? Jaså? Vad är det som är viktigare än att höra universums skapares röst? Jag bara frågar. För mig, när jag växte upp, så var jag lite sådär disträ. Liksom. Jag visste inte riktigt vad folk hade. Du, det här är viktigt. Det här är viktigt. Jaså, på vilket sätt är det viktigt, brukade jag fråga. Jo, därför att om du inte skaffar en utbildning och gör det här och det här och det här, då blir ditt liv så här och så här. Ja, okej, jag förstår det. Men hur är det nu om det finns en levande Gud i himlen? Hur är det med honom då? Ja, men det där vet vi ingenting om. Det här kanske finns eller inte finns. Och även om han finns så vet vi inte så mycket om honom. Bry dig inte om det. Skaffa en bra utbildning. Se till liksom att du gör det här och det här i livet och så vidare. Inget fel med bra utbildningar. Satsa hårt. Gör allt som ni finner era händer eller sätter era händer på. Gör det på det bästa sättet. Var ett vittnesbörd. Vart ni än går. Vad ni än gör. Ingen tvekan om det. Men jag behöver veta först vad den levande guden i himlen har sagt och vad han vill med mitt liv. Det är prioriteringen. Punkt slut. Och vi vill inte säga nej till Guds kallelse. Jeremia 29:11 säger att jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger. Vad är det för tankar? Fridens tankar. Han har en plan, han har ett syfte, han har en vilja för våra liv. Skulle vi inte vilja veta vad det är? Självklart. Och jag tänkte också på i Psaltaren 14:1. Så står det att dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Och vi lever i en värld som kanske ibland bekänner Gud sådär liksom med läpparna och säger, ja, jag är troende, jag tillhör någon liksom så här, ja, jag tror att det finns någonting. Men i praktiken så förnekar man honom. Men att förneka den levande guden, säger Bibeln, är dåraktigt. Var börjar visheten med att frukta Gud? Guds fruktan saknas i människors liv idag, så det heter duga. Guds fruktan är början på visheten. Jag kan ha all kunskap, jag kan ha all utbildning, jag kan ha all information som finns tillgänglig i denna värld och jag är en dåre, för jag förnekar den levande gudens existens i himlen. Men jag kan känna den levande guden i himlen och jag kan vara väldigt begränsad i min mänskliga kunskap och så vidare, men jag kan vara en vis människa och jag kan fatta beslut baserat på det. Så Guds kallelse är unik. Det finns ingen, vi kan inte titta på någon annan och säga, så det var så Gud kallade dig. Ja, men då har han säkert kallat mig så också. Fullständigt unik. Guds kallelse är personlig. Det är inte så att han kan kalla en grupp människor också, men han kallar individer till att tjäna honom. Och den är underbar. Så, ja, jag tror att min plan är bättre än Guds plan. Nej, tyvärr är det inte det. Och den är också ganska tyst. Vet ni, ibland är Gud tyst, liksom Gud är en gentleman, han stör inte allt för mycket. När man säger, kan vi ha ett litet samtal? Tänk på den mannen som knackade mig på ryggen. Han sa, har du gått på den där skolan? Ja, då. Har du tid för ett samtal? Och just liksom att ta den här tiden. Men jag tänkte också att Guds kallelse kan ibland vara ganska svår. Och säga, ja, nu är det bra, för nu erkänner jag, för det är precis det jag upplever, att den är svår. Men när jag menar svår, eller säger svår, då menar jag att den kräver vår uppmärksamhet. Om jag är upptagen med allt annat och bygger mitt eget lilla imperium i det här livet, och jag gnäller och jag tjatar och knotar om allt och alla, det är klart att jag inte hör Guds röst. Kan jag inte stanna upp och lyssna på honom, då är Guds kallelse svår att urskilja. Så Hebreerbrevet 3:15 säger att idag om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärta. Gud kallar dagligen. Gud vill tala till oss på en daglig basis. Och när Gud ger en möjlighet, och det gör han alltid, då följs det av välsignelse. Nu vill jag att vi tittar på några olika saker här som har med Guds kallelse att göra. Vad är det för någonting? För det första så har vi en kallelse till evigt liv. Vi är kallade till evigt liv. Vi kan läsa i... Nej, vi behöver inte läsa, jag kan citera det. Men första Timoteus 2:4. Första Timoteus 2:4. Och andra Petrus 3:9. Där står det så här att det är Guds vilja att alla ska lära känna sanningen och komma till insikt om den och bli frälsta. Så Gud har en önskan att alla människor ska lära känna honom. Den helige ande är utgjuten i den här världen, står det i Johannes 16, verserna 8 och 9. Och det står att han övertygar oss om vad? Synd, rättfärdighet och dom. Så Gud verkar där ute bland människor på olika sätt. Och han använder allt för att dra oss till honom. Han använder situationer. Han använder ateister, agnostiker. Han använder böcker. Han använder en massa olika saker som gör att vi på något sätt börjar att tänka om i våra sinnen. Och säger, ja visst, men liksom, det finns ju vissa människor, de är ju så tröga, så de kommer ju aldrig att komma till tro. Vet ni, så tänkte man även för 2000 år sedan. Och aposteln Petrus skrev två epistlar, första och andra Petrusbrevet. I andra Petrusbrevet, kapitel 3 och vers 15, så hade han antagligen träffat på den här typen av attityd. Och så tröstar han sitt folk med att säga, okej, har ni någon sån här riktigt besvärlig person som ni absolut inte tror kan komma till tro? Vem är den personen? Har ni någon sådan i tankarna? För då har jag nämligen någon som är ännu värre. Och så säger han, vem då? Min kollega, aposteln Paulus. Titta på hans liv, om han kunde bli frälst. Han som det liksom, han fnyst, han andades eld liksom, han spottade och han fräste och han reste världen över för att hitta de kristna och förfölja dem och döda dem om det var möjligt. Han blev frälst. Okej, så då är jag kanske inte, då ska vi inte tro att de här värsta fallen är så svåra. Om Paulus kan bli frälst, ja då kan vem som helst bli frälst. Och jag tänkte på det för vissa kampanjer. Så här, liksom, om man ska gå med i EU eller om man ska ha euro eller om man ska, ja, massa då, så omröstningar. Och de här debatterna, de är ju då mer eller mindre seriösa. Men någon tyckte ju då att det var roligare att säga ja. Så då hade man små knappar då, det stod, det är roligare att säga ja. Men det gäller ju uppenbarligen inte då när det gäller evangelium. Men då skulle man ha en liten knapp. Det är roligare att säga ja och bli frälst och få komma till himmelen. Men då, nej, men det är roligare att säga nej. Nej, nej, nej till Gud. Skjut inte upp detta beslut. Kallelsen till evigt liv varar bara så länge hjärtat slår. Den varar bara så länge som jag andas. När den dagen kommer, när hjärtat inte längre slår och jag inte kan ta ett andetag, då har jag inte längre den kallelsen. Därför att då har jag gjort mitt beslut. Och jag tänkte på det. Liksom, staten gör allt man kan för att ta barnen från föräldrarna och sätta dem i institutioner. Alltså, det är väl inget fel med det? Liksom, något annat. Jo, det är fel med det. Därför att där får man inte höra evangelium. Och de här som jag träffade här på släktträffen, de är involverade med en organisation som heter CEF, The Restore for Child Evangelism Fellowship. Och vi hade en representant för dem i kyrkan i Malmö för många år sedan. Men i vilket fall så har de gjort undersökningar. Och det har visat sig att av alla människor som är frälsta, de allra flesta kommer till tro när de är barn. Och det vet Satan. Och därför så vill han inte att barnen ska vara under föräldrarnas inflytande, som kanske råkar vara kristna, utan de ska vara under statens inflytande, för de undervisar om något annat. Så där ser vi hur man vill ta den möjligheten ifrån. Gud är större än det. Han är större än alla regeringar, han är större än alla myndigheter, han är större än alla ideologier, han är större än alla religioner, han är större än allt som finns i denna värld. Han kan nå människor med sanningen, han gör det och människor kommer till tro. Men ni ser rent mänskligt sett hur det här fungerar. Och jag tänkte på det, hindra inte barnen från att komma till mig, säger Jesus. Jag tänker på Heidi som sitter här, Kerstin gick ut trofast i söndagsskolan, berättar sanningen för barnen så att de kan få höra om det eviga livet. Därför att när en människa är ung så är hjärtat ofta mjukare och det är också där som det är lättare att ta emot sanningen. Så kallelsen till evigt liv är ett viljebeslut. Det är inte en process som en del människor tror. Liksom, ja, jag vandrar genom det här livet och till slut så når jag det eviga livet. Det eviga livet får jag som en gåva i det ögonblick jag tror att Gud blev en människa, Jesus Kristus, och kom in i den här världen för att dö för våra synder. Om jag tror att han betalade för mina synder och att jag sätter min tro på det, ja, då är jag frälst. Punkt slut. En omedelbart. Det betyder att jag är född på nytt, jag blir förseglad med hans ande en gång för alla och jag blir döpt in till hans kropp. Jag tillhör nu honom för evigt. Det är kallelsen till det eviga livet. Och om jag inte svarar på denna kallelse och säger ja till det, ja, allt annat som jag kommer att säga, allt annat som följer på det här är meningslöst. För jag måste först svara på denna kallelse. Men om jag gör det och jag kommer till tro, då har Gud en annan kallelse på mitt liv. Och det är en kallelse till ett rent liv. En kallelse till ett rent liv. Och du säger, men vad är det du ska säga nu? Första Thessalonikerbrevet 4. Första Thessalonikerbrevet 4. Vi kan läsa i alla fall ett av de här skriftställena, ska vi se, första Thessalonikerbrevet 4 och verserna 6 och 7. Så om någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder, Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. Och så vers 7, Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Här har vi kallelse. Om ni vill fördjupa er mer i det så kan ni läsa också i första Petrus kapitel 1. Första Petrus 1, verserna 14-16. Helgelse, grekiska ordet hagiazo, att bli avskild till Gud. Det betyder att Gud vill lägga till saker i våra liv. Och det betyder att Gud vill ta bort saker ifrån våra liv. Wow. Han gör mycket i oss. Han vill dra oss närmare honom. Låt oss inte luras av att tro att Gud inte har kallat oss till ett heligt liv. Ibland använder ordet människor, kristna människor, ordet lagiskhet. Ja, han är lagisk. Bara för att jag vill följa Guds ord. Det är inte det som gör mig till lagisk. Om jag är lagisk så betyder det att jag säger till någon att om du inte gör tjej eller så, då älskar jag inte Gud eller. Det är lagiskhet. Eller om jag säger att om du inte gör tjej eller så, då förlorar du din frälsning. Det är lagiskhet. Men att säga att något är lagiskt när jag säger att det är fel att bo sambo. Och hur det ska gå in i huvudet på svensk kristenhet, det vet inte jag. Kulturen avgör inte vad som är rätt. Guds ord avgör detta. Jag kan inte leva i orenhet som en ung människa eller en gammal människa för den delen heller. I vår värld så bor 70-80-åringarna sambo också. Liksom, hallå! Någonting som för 50, 60, 70 år sedan ansågs onormalt för människor i världen är nu accepterat bland kristna. Låt inte kulturen avgöra vad som är rätt och riktigt i de här sammanhangen. Gud har kallat oss till att leva ett rent liv. Det spelar ingen roll vem som säger vad om det här. Det är Guds ord som avgör detta. Om vi inte vet vad det innebär att leva ett rent liv, Läs skriften och låt anden tala till oss. Och låt anden övertyga oss om att lämna bakom oss de saker som inte är bra. Gud arbetar med oss på alla områden. Han arbetar med våra vilja, våra önskningar, våra planer, liksom allting. Vi tänker alltid så här, ja, det är någon sån här liksom stora grejer, sluta med det och börja med det och sen är jag okej, okay, liksom den här listan, olika samfund har en lista på vad det innebär att vara helig enligt dem. Det är inte de listorna jag talar om. Jag talar om skriften, jag talar om helige andes tilltal i våra liv, en kallelse att leva ett heligt liv som förhärligar honom, för att utan den heligheten kan jag inte se Gud. Så vi är kallade till det. Och i Romarbrevet 8:29-30 står det att han omformar oss till sin avbild. Han omformar oss till sin avbild. Vad innebär det? Det innebär att Gud är aldrig färdig med oss så länge vi lever i den här världen. Han jobbar ständigt på oss. Och allt det som står i kontrast till vad han vill göra för att omforma oss till sin avbild, det tar han sig an. Det spelar ingen roll vilket område det är. Jag kan inte gömma en detalj i mitt liv från honom och tro att jag kommer undan med det. Jag har försökt. Så om ni vill ha ett exempel på det. Jag har försökt massor av grejer. Men sopa under mattan och tror att Gud liksom inte vet vad det är. Men vet ni, förr eller senare så hittar han det. Inte så att han inte vet från början. Men han säger liksom, vad är det du har gjort här under mattan? Liksom. Ja men, liksom, vadå? Det är väl okej. Nej, det var det. Jag lät det vara en tid. Men nu är det dags att ta hand om det. Gud har kallat oss till ett rent liv. Han har inte kallat oss till att leva på ett felaktigt sätt. Så sedan kallar Gud också till en tredje sak. Och det är att till att tjäna honom. Till att tjäna honom. Vi kan titta på Efesierbrevets andra kapitel. Och verserna 8, 9 och 10. 8 och 9 är ni säkert väldigt familjära med och känner till. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är. Jag är med så långt. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Mycket bra. Men så står det i vers 10. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Det står inte att de goda gärningarna frälser oss. Det står bara att vi är skapade. Och då talar han inte om den fysiska skapelsen, utan pånyttfödelsen, det vill säga att jag har en pånyttfödd ande i mitt liv och den anden är kapabel att höra från Gud och bli ledd av Gud och att förhärliga Gud i våra liv. Och då står det så här, vi är skapade i Kristus goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Och det här är intressant därför att han använder ett ord här som egentligen är det ord som vi får ordet poetri, eller poetri, vad heter det, poesi från. Att när jag blir frälst så har Gud en plan. Och den planen är att omvandla oss till hans avbild. Och när han gör det, då skriver han, du vet, ungefär som Anna skriver sina dikter, liksom, att liksom han och använder orden för att forma någonting väldigt vackert. Han använder andliga ord. Han skriver någonting i evigheten om våra liv. Liksom så här. En slags rimmande eller någonting poetiskt. Han skapar något. Så vårt ord poesi kommer härifrån. Poema i grekiska. Och så det har han kallat, och han har kallat oss till att tjäna honom. I första Petrus 4:10 så står det att vi har fått minst en gåva att tjäna med. Så om jag säger att jag inte har någon gåva, då gör jag Gud till en lögnare. För han säger att alla har minst en gåva. Förmodligen två eller tre, eller vad det nu kan vara. Men minst en gång. Och att tjäna Gud med den i vårt dagliga liv. Så då har jag en fråga. Eller vi kan ställa oss själva en fråga. På vilket sätt tjänar jag Gud? På vilket sätt tjänar jag Gud? Men säg, okej, men titta på mig. Jag har ingen utbildning. Jag har inget jobb. Jag har liksom ingenting som jag kan tjäna Gud med. Andas du? Ja, absolut. Slår hjärtat? Ja. Jag lovar, du har minst en gåva att tjäna Gud med på något sätt. Och han kan leda oss i det. Varför lämnade Gud kvar oss här efter att vi blev frälsta? Hade det inte varit bättre? Det liksom bara, tjup, bara hade vi åkt iväg så hade allting varit klart. Men han har lämnat oss kvar här av en anledning. Jag kanske har ett vanligt jobb. Spelar ingen roll. Det finns inga vanliga jobb. Det är precis lika andligt att gå till ett vanligt jobb som att komma till kyrkan och vara pastor. Det finns ingen skillnad. Det är bara olika kallelser. Allting är lika viktigt. Allting är lika. Det som är viktigt dock, det är att bejaka att Gud har gett mig minst en gåva och att jag har någonting att tjäna honom med. I vårt tal, i vårt uppförande, finns det behov? Ja. Fråga vilken pastor, vilken ledare som helst. Finns det behov? Absolut. Absolut. Det finns massor av behov. Och frågan är liksom bara, var är det Gud vill ha mig? Vad är det Gud vill ha mig? Liksom ibland så fastnar vi i situationer och vi tänker liksom, nu är jag här och det finns inget annat. Liksom, det finns absolut inget annat. Det är här som du måste lösa det här. Och jag är inte villig att gå vidare. För jag tror inte att Gud kan ha någonting annat för mig. Ingenting kan vara mer fel. Och som Taina sa till mig, liksom, gå vidare på det här området och låt nya vindar blåsa. Jag har inte gjort det, men hon sa det. Så, men jag tänkte bara liksom att gör så. Att låt Gud verka i era liv. Tjäna honom med det vi har. Så det tredje steget är inte möjligt utan steget. Jag måste vara född på nytt. Jag måste svara på kallelsen till evigt liv. Och sedan måste jag leva i kallelsen att vara helgad. Att leva ett helgat liv. Och det är då jag kan tjäna honom. Det är då som mitt liv har tyngd i det jag gör. Och jag tänkte på i Matteus kapitel 20. Matteus kapitel 20 och verserna 20-28. Ni kommer säkert ihåg det. Lärjungarna kom till Jesus och de har en liten diskussion. Eller förlåt mig, det var deras mamma som kom faktiskt. De skickade mamman istället. Så, kan inte du fråga honom vem som ska sitta på hans högra och hans vänstra sida när han sätter upp riket? Men då istället för att svara på den frågan, han sa liksom, det här har fadern bestämt i sin allsmakt. Men han säger, jag kan undervisa i någonting. Alltså, den tiden har inte kommit ännu. Han säger, ni frågar efter en spira. Ni vet, en spira som kungen har och styr med på det här sättet. Men han sa, det är inte dags för den spiran ännu. Han säger, det är dags för en handduk och ett tvättfat. Och vad gör vi med handduken och tvättfatet? Vi tvättar varandras fötter. För han sa, det är det som ni är kallade till. Att tjäna varandra i Kristi kropp. Och han säger, okej, ni har frågat efter en plats på faderns högra sida och vänstra sida och att sitta med oss där. Men han sa, det är inte tid för det. Var är platsen för oss nu? Så den är vid mina fötter, säger Jesus. Och vad symboliserar det att sitta vid någons fötter? Det betyder att jag sitter där för att lära någonting. Så att vi sitter vid Jesu fötter och vi hör hans undervisning och vi tjänar i den kapacitet som Gud har gett. Och den må vara liten mänskligt sett. Men den finns där. Och Gud vill använda den på ett underbart sätt. Så att tjäna honom. Och den fjärde och den sista kallelsen som vi har. De här tre första. De kan vi hoppa över. De kan vi stå emot. De kan vi göra lite sådana saker med. Men den fjärde och sista. Den kan vi aldrig hoppa över. Och det är en kallelse till redogörelse. Vi ska redogöra en dag inför Gud för våra liv.
Och då beror det på om jag svarade på den första kallelsen eller inte. Om jag inte gjorde det, var är min plats för redogörelse? Vi läser om den i Uppenbarelseboken kapitel 20, verserna 11-15, den vita tronen. Där får jag en chans att försvara mig, men jag kommer ingenstans. Därför att den helige guden säger att, vad är det jag begär? Att ni ska vara absolut heliga. För jag kan inte umgås med någonting som är mindre heligt än mig själv. Men hur ska det vara möjligt? Herre, jag har gjort mitt allra bästa i den här världen. Det kan folk intyga. Jag har varit med i alla möjliga organisationer och jag har hjälpt människor och jag har gjort det ena med det andra. Så det räcker inte, det hjälper inte. Men vad då? Finns det de som är ännu bättre än mig? Ja, det finns en grupp här. Och vilka är de då? Jo, det är de som har valt att tro på mig som sin frälsare. De har fått min rättfärdighet tillräknad som en gåva. Men du tackade nej till den gåvan. Nu har du fått en chans att försvara dig. Men det höll inte. Tyvärr. Så alla som hamnar på denna plats är evigt fördömda. Det är ingen plats vi vill vara på. Men som kristna i Romarbrevet 14:10 så kommer vi också att stå inför Gud. Men på andra villkor. Det handlar inte om huruvida vi har hans rättfärdighet i våra hjärtan eller inte. För det har vi allesammans. Men det handlar om hur vi gensvarade till hans andra kallelse, till helighet. Och hans tredje kallelse till tjänst i hans verk. Och där ska vi göra räkenskap också. Och den dagen kommer. Vi tror inte det, för idag skiner solen. Och idag går det bra för mig. Och liksom, jag har planer i den här världen. Och Gud, vänta lite till innan du kommer tillbaka. För jag måste göra det här och det här först. Men vet ni, dagen kommer. Bara att säga otroende eller troende. Så kommer den dag när jag måste stå inför min skapare och göra räkenskap. Och jag vet inte, för er som är lite äldre. Ni kanske kommer ihåg att det fanns ett radioprogram, och jag har använt den här illustrationen i något annat sammanhang, men det fanns ett radioprogram som hette Ring så spelar vi. Och mannen som hade det här programmet, han hette Hasse Tellemark och han var från Södertälje. Och det gick till så här att man ringde in, jag tror det var på lördagmorgonarna, jag kommer alltid ihåg det, min pappa satt och lyssnade på Ring så spelar vi, och på morgonarna. Och då ringde en person in och han pratade lite om vädret och vilka var favorithockeyteamet och var de kom ifrån och lite sådär. Och så fick de då önska en låt att okej, när de var färdiga så skulle de spela den här sången. Men så fick de också en fråga. Och den här frågan, den ställdes. Och det kunde vara om allt möjligt. Och kunde de den frågan, då vann de en skiva. En LP-skiva var väl på den tiden, tror jag då. Svarade jag fel på den frågan, då fick jag ingen skiva. Utan då fick jag bara höra min önskelåt. Och så låg den här skivan, vad man sa, i potten. Det vill säga nästa person som ringde. Om den personen svarade rätt på sin fråga, då fick de inte bara den egna skivan, men de fick också den här skivan i potten. Och ibland så svarade folk fel länge och det kunde vara 10 skivor i potten. Så att det kunde vara liksom riktigt spännande. Och jag tänkte på det här programmet, liksom, det är bara ett vanligt mänskligt program. Men faktum är att om ni läser i Matteus 25, och verserna 14-30, det står om hur människor fick 1 pund, 2 pund, 5 pund. De talar om rent mänskligt vilken kapacitet jag har för att tjäna honom. Och det är väldigt intressant, för att det står så att det var någon som fick 1 pund och man gjorde ingenting. Man bara grävde ner i marken. Det är bara en bild av att jag gör ingenting med mitt liv. Jag bara gräver ner mina talanger och mina förmågor och så vidare. Och det står, vad hände med det här pundet? Det står att ta det pundet och ge det till den som redan har 10 pund. Och så, men det där är ju inte rättvist. Det är ju liksom inte, jag menar, vilken modern regering skulle liksom gå med på något sånt? Allt ska ju fördelas precis rättvist oavsett om man jobbar eller inte. Okej. Hur funkar det? Men det står faktiskt så att du är ansvarig för det pund som du har fått. Och nu säger någon så här, men hugger du på mig nu? Liksom, jag har inget jobb, jag har inga resurser, jag har inga möjligheter, jag är sjuk. Nej, jag gör inte det. Det handlar inte om hur jag har lyckats i detta liv. Jag kan vara totalt misslyckad, men jag är inte misslyckad i Guds ögon. För han har en plan, ett syfte, en vilja, och han vill använda mina liv. Det är aldrig för sent. Men jag är ju 70, 80, 90, 100 år gammal. Är det nu dags för det? Vet ni, Samuel var en ung pojke när han hörde Guds röst. Jag kan höra Guds röst oavsett min ålder. Jag kan höra Guds röst oavsett min bakgrund. Det spelar ingen roll om jag har slösat bort hela mitt liv flera gånger om. Gud är inte intresserad av det. Han säger bara, jag är intresserad av om du har trott på min son Jesus Kristus. Har du det, då är du född på nytt, du är frälst. Och jag har en plan för det. Nu är jag intresserad av att du lever ett heligt liv. Ja, men det har jag inte gjort. Det är lugnt. Det är bakom mig nu. Nu pratar vi om framtiden. Gör upp med de här sakerna. Låt den helige ande tala till dig på olika områden. Och sen har jag någonting att säga. Jag vill att du ska känna mig på något område. Men vadå? Liksom, jag har väl ingenting att bidra med. Bara vänta och se vad Gud har. Lyssna, lyd honom i det lilla, det här lilla tilltalet, och se om Gud inte öppnar nästa dörr. Men om jag inte vill att lyda honom på det första området, ja, är jag då redo att lyda honom på det andra området? Det är det som är problemet. Och jag är kallad till redogörelse för honom en dag. Och jag vill, jag tänker, hur många människor har inte sagt nej till Gud? Hur många människor har inte sagt nej till hans kallelse? Hur många skivor låg det i potten när Hasse Tellerman hade sitt program ibland? 10-12 stycken, jättespännande. Vi får veta nästa lördag liksom, vem som vinner de här alla skivorna. Och det var svåra frågor som han hade. Våran fråga är jätteenkel. Har du trott på Jesus Kristus? Ja. Enkelt ja. Då har jag svarat rätt. Gud tar oss till nästa nivå, nästa ställe. Och han säger liksom, svara bara ja i all enkelhet. Det är allt som behövs. Så det här har Gud för oss på ett fantastiskt sätt. Han har en plan som han vill visa för oss. Han kallar oss, och det gör han med alla människor. Inga undantag. Och Guds kallelse är någonting underbart. Ingenting vi ska fly från. Därför att om jag gör det, då blir det svårt. Därför det är när jag är borta från Guds vilja. Det är svårt att följa Gud. Det är svårt att vara i hans plan. Jag menar, han begär orimliga saker av mig. Det är mycket lättare att jag går min egen väg. Och så kan jag ju vara lite sådär lagom from, liksom, gå till kyrkan lite och sådär. Men en god person och så vidare. Men inte riktigt det här, följa honom helt och hållet. Nej, det är fanatikernas uppgift liksom. Nej, ingenting är mera svårt än att vandra i olydnad till Gud. Ingenting är lättare än att vandra i lydnad till honom. I det lilla, i det stora. Oavsett vad det är. Och det måste vi komma ihåg. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi ber Jesus att du välsignar oss. Tack Herre att du har kallat oss till evigt liv, Herre. Ett enda bejakande av ditt frälsningserbjudande, så har vi svarat ja på den kallelsen. Tack att vi också kallade till ett rent liv, Herre. Du hela tiden talar till oss om, Herre, vad som är förhärliga dig och vad som inte förhärliga dig i våra liv. Tack att vi också är kallade till att tjäna dig på olika sätt, i olika kapaciteter. Kanske bara genom att vara vänlig mot någon, kanske bara att hjälpa någon, bara ge traktat till någon, bara säga något uppbyggande. Det börjar där, Herre. Det är så mycket mer, men det börjar där liksom. Någonting så enkelt, Herre. Vi har också kallat det till redogörelse. Och tack att vi inte behöver frukta den vita tronen, för vi har din egen rättfärdighet tillräknad i våra hjärtan. Men att vi ändå ska göra räkenskap inför dig. Hur vi svarade på kallelsen här. Och vi vet att du har fantastiska belöningar upplagda för oss här. Om vi tar emot dem i tro. Herre, vi ber för dem som också kanske lyssnar idag. Som inte har svarat ja på det första steget i kallelsen. Och inte sagt ja till frälsningen. Om du lyssnar idag, den helige ande har talat till ditt hjärta om att du är en syndare, precis som alla andra människor. Ta det på allvar. Och försök inte att bli en god människa. För det hjälper inte och det räcker inte. Utan ta istället emot hans frälsningserbjudande. Som kommer av nåd genom tro. Och nu ber vi Jesus bara att du talar till våra hjärtan. Talar till olika människors hjärtan. Och om du är en av de personerna. Bjud Jesus in i ditt liv. Säg Herre, kom in i mitt liv. Förlåt mig mina synder. Jag vill bli ditt barn. Och i första, förlåt mig, Johannes 1:12 står det att alla de som trodde på honom gav han rätten att bli ett Guds barn. Så det är inte frågan om du kan eller får. Du kan, du får. Och du kommer att bli ett Guds barn om du tar emot hans frälsningserbjudande. Och har du gjort det i denna stund, sök då upp en god församling som undervisar Guds ord och börja växa i nåd och kunskap om Herren. Vi ber dessa ting i ditt namn, Herre. Amen. Okej. Okay. Ska vi se.